pardon. I never promised you a rose garden.
Du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz och jag som pratar heter Lena Hjelmerus. Det här är nu det 8:e programmet i serien Odla med Tyresö trädgårdssällskap. Och nu har vi kommit till den seriösa delen, för nu har jag gett mig iväg till universitetet. Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Och här sitter jag tillsammans med Anna Pettersson som är nästan Tyresöbo. Du är i alla fall Vändelsebo.
Ja.
Och du har tidigare i ditt liv varit delägare i Tyresö handelsträdgård. Men sen har du annat på din meritlista också. Jag har varit och promenerat i Bergianska. Vad gjorde du i Bergianska?
På Bergianska, då tog jag hand om de tropiska växthusen. Favoriten är ju Victoria-växthuset, det här kupolformade växthuset med jättenekrosen i. Det finns ju få ställen i världen, tycker jag, som är så fin. Att gå in där, det är, ja, man blir alldeles varm. Det är en smultronställe verkligen.
Det hade inte öppnat än, det öppnar 1 maj. Så att när det här programmet sänds, då kan man pricka in en liten utflykt till Victoria-huset i Bergianska. Och sen har du gjort ett mellanspel också på det här med växter på tak och väggar. Vad gjorde du då?
Då var jag teknisk säljare, kallades jag. Rådgivande säljare på inom växtteknik, alltså en vegetationstekniska lösningar för att klara av dagvattenproblem framförallt.
Mm. Sånt som nu är jätteinne i stadsmiljöer och även i alla nya hus som byggs i Tyresö.
Mm.
Men sen så fick du det här, ska vi kalla det för drömjobbet?
Ja, det kan man kanske få göra, för att nu känns det verkligen helt rätt. Jag har med mig hela min bakgrund från botaniska trädgården, har varit ute och drivit ett eget handelsträdgård i 7 år tillsammans med Jenny. Och jag har arbetat som en teknisk säljare, varit tidigare utomlands, jobbat i Storbritannien. Jag har varit i anläggningsbiten, men nu har jag kommit hit där man får göra allt ifrån Sydafrika till tropikerna. Vi ska ju besöka fältodlingarna sen också. Vi är ju utomhus och fältodlingar. Så jag har en väldigt, väldigt stor bredd med väldigt mycket kontakter här. Så det är jättespännande.
Och nu har du en tjänst som det bara finns en enda person av.
Ja.
Du är universitetets trädgårdsmästare.
Ja, eller i alla fall den här institutionens trädgårdsmästare är. Så den tjänsten känns väldigt unik för att vi har sån bredd på det vi gör. Sen har jag ju en kollega som heter Ingela som är anställd av den biologiska grundutbildningen. Så odlar väldigt mycket av de växterna som är till labb och så. Så vi är ju egentligen 2 här har lite olika områden.
Mm. Och nu ska du och jag gå runt i alla dina nya växthus här. Det ska bli jättespännande.
Mm.
Så då startar vi en rundpromenad.
Ja.
Så då startar vi. Och jag har 2 följeslagare. En som heter
Elin.
Och en som heter Anna. Oj! Oj, oj! Hur ska jag beskriva att det är här? Det är varmt. Och så är det lite fuktigt.
Det är det varmaste växthuset.
Hur varmt är det här?
Att det är nog inte så mycket mer än 20 grader, men det är hög luftfuktighet. Men vi får alltid den här reaktionen från att man kommer från planteringsrummet och rakt in i tropiska växthuset, så blir det nästan som en, ja, det blir överväldigande med den kompakta massan som man möts av.
Ja, och överväldigande också av ljuset och mängden. För här är nämligen alldeles proppfullt, det är som en djungel. Stora växter som går ända upp till taket. De är nog kanske en, vad ska vi säga, 4-5 meter.
Takhöjden är 5 meter, så en 3-4 meter är de nog. Men det känns ju stort. Det gör. Vi utnyttjar varje litet utrymme här. Det är taket, det är väggarna, det är alla nivåer man kan för att få in alla växter vi vill ha. Så det är inte en kvadratcentimeter yta ledig på någon nivå.
Ja,
Vad ska vi gå och titta på nu?
Det här är ju växthusen för den biologiska grundutbildningen. Så här visar vi en mångfald av växter. Så de första hälften av våra växthus är för studenterna. Och sen så kommer vi till forskaravdelningen. Så nu är vi i de tropiska växthusen. Så fortsätter vi oss ner mot de kalla regionerna.
Så de som läser botanik och ska lära sig vad det finns för växter i djungeln, de får komma hit. Men det finns en del kvar nere i Edvard Anderssons växthus också.
Ja, i botaniska trädgården finns det också ett stort urval. Men här är vi precis där studenterna är. Och odlar även upp till experimenten som de utför under sina kurser. Men vi försöker visa en diversitet oavsett om det är tropiken eller om det är tempererade områden. Så att det är inte att det växte just från tropiken, utan mer att man vill visa mångfald på allt från rotsystem till bladformer till tornar, taggar till ja, växtfamiljernas skillnader.
Det här konstiga ljudet som vi hörde, det var persienner som plötsligt slog till och så släcktes ljuset. För nu behövde de lite skugga. Och nu ser jag långt borta här också hur det pyser ut vattenånga ur någon maskin. Det här är mycket tekniska saker.
Ja, det är väldigt tekniskt. Speciellt som vi flyttade för ett år sedan till de här takväxthusen. Och då uppdaterades all teknik. Nu har jag teknisk styrning mer än vad vi klarar av nästan.
Vi fortsätter neråt mot subtropiska regionen.
Ja, nästa. Anna öppnar en dörr. Nu går vi in i den subtropiska regionen. Vad är det för skillnad nu mellan tropisk och subtropisk?
Det blir lite svalare i subtropiska avdelningen. Jag vet inte om du känner det. Och sen lite lägre luftfuktighet. Men så här års kan det kännas marginellt. På vintern så känner man en tydligare skillnad. Här droppar vi nattemperaturen lite. I den här avdelningen. Medan i tropiken håller vi en ganska jämn natt- och dagtemperatur.
Men det där måste ni ställa in automatiskt, va? Inte är det någon som sitter och rattar på några kranar eller?
Nej, utan det är datastyrt alltihopa.
Ja, här är det också som djungel. Fast lite andra sorters växter skulle jag nog ändå säga. Här har jag sett till och med lite kaktusar. Och det är något som slingrar sig här bredvid Elin. Vad i all sina dagar är det där då?
Jasmin.
Jasmin?
Alltså
med J,
inte
jasmin. Nej, jasmin med J, sån där som luktar väldigt gott sen.
Blommor, just den här står ju lite inklämd i skuggan, så den har inga blommor. Vi har en liten kompis till som har blommor.
Det är så trångt här, så att... det är nästan svårt att ta sig fram bland alla växterna. Man får vara egentligen Elin, får man vara som du, liten och smal för att kunna, ja, för att kunna gå här.
Ja, ja, det får man.
Ja.
Och man får inte glömma att titta uppåt i taket eller neråt. Under borden står det växter också. Så det finns mycket att missa om man inte stannar länge och tittar noga.
Ja, här får man inte ha bråttom. Det känner jag ju på en gång. Utan här får man ju gå långsamt. Krypa lite mellan växterna. Det är synd att inte tv det här. Ni skulle se hur jag försöker ta mig fram här. Utan machete i djungeln. Titta, här är den som blommar i gult.
Det är en impatiens. Alltså en släkt med den flitiga Lisa. Men det här är en hängande, krypande art. Så blommorna är väldigt tydliga och bra till undervisning.
Ja, den var mörka blad och så klar gula. Väldigt intensivt gula blommor.
Stammarna här är röda också till de här gröna bladen. Så lyfter man lite på den så ser man de väldigt röda stammarna till de gröna bladen och de intensivt gula blommorna.
Det där skulle man kunna ha som krukväxt kanske?
Ja, och den skulle nog vara ganska lätt som krukväxt skulle jag tro. Jag har ju inte testat själv i en vanlig inomhusmiljö, men jag tror de vill ha ganska mycket ljus ändå. Men inte direkt sol, det brukar inte de vilja ha.
Det som gnisslade var ju naturligtvis igen då, persiennerna. Ni får smörja persiennerna lite, tror jag.
Jag ska påpeka det.
Här ser jag lyckoklöver. Jättemycket fin oxalis. Jag var i Sicilien nu och där hade vi oxalis som marktäckande. Fast det var en gul oxalis som bina tyckte om förstås.
Självklart. Det är den här gula oxalisen brukar man hitta som ogräs här i just växthusodlingar. Mm.
Och sen känner jag igen lite vanliga, ja vanliga och vanliga, men det är lite mera krukväxt. Sånt som vi brukar ha inomhus i alla fall. Här har vi mera flitiga lisor.
Ja, den rena arten här med enkla blommor. Det finns ju väldigt få hybrider i de här växthusen. Och sen så begonior ser man ju också van hemifrån. Den här tradiskantien.
Elin har hittat en med så vackra blad. Ja. Kan du beskriva de där bladen?
Ja, de är knottriga tycker jag.
Vad är för färg på dem då?
De är lite svarta och gröna. Och så har de lite rött hår.
Och det där svarta, det sitter som en extra blomma i mitten på bladet.
Ja.
Och om du kikar på undersidan av bladen då? Då har det svarta blivit...
Då har det svarta blivit rött.
Ja.
Mm. Ja.
Så där har jag aldrig sett förut. Men jag har sett de som står lite längre bak där borta. De med blanka bladen.
Ska vi be mamma att hon visar något riktigt fint här då?
Jag tycker allt är så fint. Men vi kan ju titta på näringsexperimentet. Sånt är lite roligt. Här ger vi tomatplantor. Eller vi utesluter en näring till varje tomatplanta. Så en växt med full gödsling ska se ut som den här som vi tittar på. Den är så helt grön och fin och har inga märken i bladen. Ser frodig och fin ut. Så till exempel tar vi bort kalium som enda skillnaden. Och då ser man lite bruna, krulliga blad här nere.
Ja, och sen är den bara hälften så stor och den verkligen skriker. Jag mår dåligt, jag mår dåligt.
Mm. Och så vad händer om man tar bort kalcium? Ja, då är det ju topparna istället som blir väldigt gula. Det ser nästan ut som man skulle haft någon ohyra, men det är en kalciumbrist. Och är väldigt förkortade i sin tillväxt. Så att, det är jätteintressant att se järnbristen. Lite bleka blad överlag, men ändå lång och tillväxt. Men man ser att den bleknar.
Ja, den som inte har fått någon järn, den sätter till och med små tomater. Men det är en väldig skillnad på liv i den jämfört med den plantan som har fått allt. Sen har vi någon som det står minus kväve på. Stackaren, ja, den var inte mycket att oroa för.
En kvävebrist gör ju att tillväxten hämmas rejält, så att den är väldigt, väldigt låg.
Man kanske till och med skulle säga att den är en femtedel av den planta som har fått allting. Och så har du en där det fattas Mg, det är mangan det. Nej, förlåt, det är magnesium.
Ja, precis, magnesiumbrist. Det är inte helt olik kaliumbristen. Men magnesiumbristen är ju ännu... Alltså bladen krullar sig nästan som en liten lock-in. Ser du det på ändan av varje blad?
Ja. Det var väldigt åskådligt när man verkligen ser hur en växt behöver alla sorters ämne. Där har du en med fosforbrist.
Ja, fosforbristen brukar man se att bladen blir lite lila, nästan lite mörkare. Nu vet jag inte om jag tycker det var så tydligt på just den här exempelplantan. Men, nej, men det som du säger, det är tydligt och det är... Det är lite intressant att titta på. Mm.
Sen har du olika femöringar och Sankt Paulor här.
Ja, det är kornettblommor och Sankt Paulor. Det här är, alltså kornettblommorna odlar vi faktiskt för att dekorera med när det är en disputationer här.
Jaha,
det
är ju... ni gör sådana saker också.
Ja, de har ingenting med undervisningen att göra. Men
är dahliorna också för... Och jag ser något ljusblått där borta. Det är blomman för dagen.
Ja, nej, de här är till studenterna. Snart börjar en kurs i systematik. Nej, jo, en kurs i systematik.
Får studenterna gå här uppe hur mycket de vill då?
Ja, under den tiden de studerar på biologiska grundutbildningen så får de besöka så mycket de vill. Och försöka lära sig så mycket som möjligt.
Alltså, det är så fullt här så jag måste ju nästan har många tusen planter har du här?
Jag har faktiskt inte någon riktig koll. Vi ska försöka ordna ett register på hur mycket växter det är, men det är väldigt, väldigt mycket växter. Nu faktiskt flera lager.
Nu fick jag syn på något som slingras upp i taket här som är gult och brunt och hänger ner. Jag har aldrig sett något liknande. Vad är det där?
Det är en Thunbergia art faktiskt. Men visst är de fina just när blomman hänger som en lång, lång spira neråt. Ja, de är jättevackra.
Thunberg var ju en av Linnés lärjungar. Mm-hmm.
Ska vi gå till andra sidan och smaka på jordgubbsgavan?
Ja, det måste vi göra. Oj! Nu kommer jag förbi en sån här Thunberga till. Den ser nästan oanständig ut.
Men här har vi jordgubbsgavan. Och då ska man ta sådana som nästan har fallit. Så att...
Vi ska se nu. Jag måste läsa på skylten ordentligt här. Den heter Pisidium Catalanum Sabine. Den kommer från Brasilien och det är en smultronguava. Nu har Anna plockat ett smultronjordgubbsguava från Brasilien. Mm. Den ser ut som ett slags körsbär nästan.
Ja, vem vill prova den här?
Ja, Elin provar först.
Ja, den smakar som ett plommon. Lite.
Litet miniplommon?
Ja.
Är den god?
Ja.
Skulle du vilja ha en sån hemma?
Nej.
Hey. Så går den alltså inte. Så du ger resten till mig. Mm. Mm-hmm. Den har ju liksom hårda kärnor i mitten. Som man sväljer med, men så har den väldigt syrlighet i sig. Ja, den är väldigt, väldigt god. Söt och sur på samma gång. Du ska smaka en själv, Lena.
Nu ska vi ha den perfekta smultrongavan till mig här. Det är ingen brist på dem. Det hänger nog 100 stycken här i ett litet träd.
Den här ramlade ganska lätt på den taget. För är de inte helt mogna så är skalet väldigt bäst.
Nu tar jag en provbit. Får vi se om jag överlever. Mm, den här var mogen. Den smakar ju faktiskt smultron. Lite när smultronen, när man, de har inte stått riktigt i solen, men de är ändå mogna. Jag är som en snigel här, jag glufsar i mig hela på en gång.
Det är lika bra.
Men det är små kärnor. Ja. Små kärnor i dem.
Ja, men de är hårda, alltså det är inte sådär som man gärna tuggar på dem.
Nej.
Man får svälja dem hela.
Man sväljer dem hela. Det är som de här som brukar sitta utan på våra smultron och jordgubbar. Fast de... Här satt de inuti istället. Mm. Saftig var den. Mm. Jag måste slicka fingrarna också. Det hörs bra i radio. Nu går hon till någon annan buske här. Den har studenterna varit och pallat alla frukterna på. Den hette... Nu ska vi se vad den hette.
Eugenia uniflora.
En myrtensläkting. Och i denna myrtensläkting så hänger en liten kruka med någon liten orkidé. Och där sitter det något annat. Det är så, jag trodde först det var ett fågelbo, men det är en annan orkidé som sitter i den här stora trädet som inte har några frukter kvar eftersom studenterna. Jo, det hänger en grön en här uppe.
Ja, det ska vara knallorange. Den ser nästan lite giftig ut. Så
nej, den där är omogen. Den där var grön.
Tyvärr, för det är en väldigt... Jag tror inte ens beskriva. Väldigt annorlunda. Den är väldigt sur men samtidigt smakrik.
Mm. Orange som ser nästan giftig ut, sur och smakrik med en obeskrivlig smak. Ja, jag förstår att studenterna plundrade den, ja. Mm. Ja, jag är alldeles mållös här för det är ju sån mängd av växter. Sen har du olika sorters ljus också. Du har både orange ljus och vitt ljus. Och så solen utanför då?
Ja, just det. Vi har, de gula är högtrycksnatrium. Och sen så har vi metallhalogen, vill jag minnas att den vita är. Och det var väl en tanke att den skulle få allt ljusspektra som var möjligt.
Och då, trots att det är fullt solsken och persiennerna delvis för, så är det, nu ska vi se här, det är 12, det är 24, det är... Det är 28 lampor här tror jag. Och det är starka lampor. Så här får ju växterna faktiskt lite tropiskt ljus. Mm. Ja, ska vi gå in i ett... Hur många växthus har du här?
10 växthus.
10 stycken? Nu var det genast mycket behagligare måste jag säga. Här var det lite svalt nästan.
Lite, vi kallar det molnbarrskog. Det här är ju en mix av växter som kan gilla klimat kring 15 grader, 10-15 grader. Men vi försöker hålla svalt på sommaren också, så bra det går ett växthus nu.
Vad säger du, Elin? Tycker du att det var skönt här?
Ja.
Ja.
Det var det.
Och det jag ser då, det är stora, ja, nästan som palmer. Fast med mycket mindre ormbunksträd.
Trädormbunke.
Trädormbunke heter det till och med, ja. Det växer ett par såren.
Ja. Här har vi en växt från Chile. Jag tror det till och med kallas Chiles nationalblomma.
Chiles nationalblomma är röd och ser lite vaxartad ut. Stor, stor klocka.
Lappageria. Jag vet inte om hur vidare den har ett svenskt namn eller inte.
Den har lite märkliga blad, de ser lite skruvade ut. Mm. Men blommorna var ju jättetjusiga.
Nu är det ju inte blomningstid riktigt för den här, men vi har en sista blomma kvar för att visa upp för Lena. Men den ser ju ut som man har gjort i marsipanen nästan.
Ja, eller, jag skulle säga plast.
Kanske till faktiskt 80-tals plastblomma. Som.
Jag ser ju dåligt, jag brukar ju känna på blommorna om de är äkta. Jag måste känna lite på den här. Ja, det är nästan så den känns som plast också. är den äkta?
Det är frågan.
Och så länge det ett jättestort skägg här. Det där var inte dåligt. Jultomteskägg, vad säger du, Elin?
Ja, nästan.
Men sen så är ju de här storbladiga. Vi försöker faktiskt tvinga ner dem i så små krukor som vi kan. Men det finns ju en växt som heter Gunnera. Som har en av de största rabarberliknande blad man kan tänka. Och vi har ju några som ser ganska stora ut här fastän vi tvingar dem ner i små storlekar. Och det här är att de vill visa upp symbios med en bakterie. Jag tror vi kanske kan se den här borta.
Nu ska vi gå fram till en planta där studenterna har fått skära.
Det är nog mera lektorn som skär. Ja, jag ser inte, men här kan man då påvisa den här symbiosen med bakterie som kan kvävefixera från luften.
Så bakterien hjälper plantan att få tillräckligt med mat, kan man säga. Ungefär som en del av våra svampar gör också.
Ja, lite förenklat så i alla fall.
Ja. Och stora kallor och ännu mera orkidéer. Orkidéerna kommer ju verkligen till sin rätt här. De hänger lite här och där, både i de andra växterna och i egna ställningar. Nu öppnar Elin dörren till nästa. Det blir nummer 4 i ordningen. Och vi går ner en temperatur till. Men det är fortfarande ingenting jag känner igen.
Nej, nu är det lite mer åt Medelhavet, alltså vintern. Eller vi håller vinter fortfarande. Jag skulle kunna höja temperaturen lite, men vi har medelhavsorkidéer som blommar. Och för att hålla blomningen så länge som möjligt så håller jag ner temperaturen. Så att om vi går och tittar lite på dem, de är jättefina.
Nu smyger jag in här mellan. Åh, titta! Ja, nu skulle vi haft tv faktiskt. För här är ett helt bord full av olika nycklar får man väl säga, alltså orkidénycklar. Och de är så vackra. De går från nästan mörklila med lite glesa blommor och så täta mörklila och rosa och vita. Och den där, den var gul. Vilken tycker du är snyggast, Elin?
Den gula.
Du gillar den gula. Jag gillar den här glesa lila. Den var ju jättevacker också.
Jag tittar på den här och fundera på vilken insekt den försöker härma.
Ja, den ser inte ut som blomma alls. Jag trodde först inte det var någon. Men nu ser jag ju att varje blomma är brun med vingar.
Det ska vara en liten humla som faktiskt är väldigt lik den här. Och den sätter sig på den som om den skulle para.
Ja, så den luras. Ja. Den lurar till sig en humla.
Ja, det är utanför de håller på att arbeta. Här är översomring av
Sydafrika-växter. Jag tänkte ju säga att du hade dödat pelargonerna här precis som jag gjort hemma. Men du har översomrat dem som kommer från södra halvklotet.
De har precis gått in i sin vila. Så nu ska de egentligen stå helt torrt och fullgassande sol. Det har vi ju svårt att åstadkomma i de här nya växthusen. Men jag har ställt dem torrt i alla fall.
och ska höja temperaturen så småningom och försöka skugga så lite som möjligt inne i växthuset. Så hoppas vi att de ska kunna klara sig till i september ungefär när vi börjar plantera dem igen, och de ska vakna inför deras vår, men våran vinter. Här har vi faktiskt en växt som när vi skulle flytta växthusen. Man måste nästan gå runt för att se hur stor den är. Härifrån så är det ju en, som en bladrosett. Och varje blad har sylvassa taggar som en såg ungefär. Och de går, en tagg går framåt och nästa tagg går bakåt. Vilket du gör. Och sen ser man hur långt det är till själva roten. Roten är någon meter ifrån själva...
Ja.
Alla de här rosetterna.
Ja, yes. Det räcker inte med en meter. Den har lagt sig nog 1,5 meter från sin kruka bort till själva de här stora bladrosetterna.
Ja, den är väldigt tung och bylsig att flytta. Så jag tänkte jag måste läsa på lite om den innan jag flyttar den. Och då var det ju så att de här gör stora snår. Och när ett däggdjur kommer in i snåret så kommer den inte ut igen. Därför de här taggarna håller fast den. Så dör de ju där inne. Jag ska inte säga att det är en köttätande växt, men nära inpå, för den dödar ju, är det medvetet? Vet inte, men den dödar ju i alla fall djuret som sen förmultnar där och på det sättet avger näring. Men att flytta en växt som gör att ett däggdjur fastnar så, alltså ett större däggdjur, som i alla fall råttstorleken.
Ja,
råttor och kaniner, ja. Man vill inte gärna hamna i de sågtänderna. Men lite skrapsår kom den hit.
Ja, alltså nu pratar du om flytten. Och den har ju vi egentligen inte berört. Men det här är första säsongen i de här nya växthusen uppe på taket.
Så alla växter har ju fått flytta. Oberoende storlek.
Ja, när du sa att det skulle ta lite tid att flytta, då tänkte jag en vecka sådär. Men det här måste ju ha tagit månader att flytta.
I alla fall förberedelserna. Peter som är trädgårdsmästaren innan mig, han har ju börjat för ett par år sedan att föröka vissa material. Så har jag fått ta vid där.
Ja, den här taggiga historien, den tror jag inte vi ska ha som krukväxt heller.
Nej, vi undviker nog den här, den kallas puja, men den är ju släkt med ananasen. Det kan man ju tänka sig en ananasrosett.
Ja,
det ser den ut ungefär.
Forskarväxthusen. Och det är här då de som håller på och doktorerar i botanik och gör olika experiment.
Det är det. De som både forskar och doktorerar. Vi har ju alla olika nivåer här på.
Vad studerar de till exempel? Jag ser att det står en massa basilika här.
Okay. Just den här är ju min egen.
Alltså det är din egen forskning, det är din egen basilika. Ja, då ska vi inte kommentera den någon mer.
Det här är våret och här är spridnings, svenska träd och buskar, en spridningsstudie som görs. Och här försöker de bara ta upp och se grobarheten egentligen på de insamlade selektionerna.
Och vi fortsätter in i nästa växthus. Jag har tappat räkningen på hur många vi har gått igenom. Men här står det amaryllisar, de känner jag igen.
Ja, amaryllisarna är för studenterna. Så länge vi har lite utrymme och ingen forskare använder ytan så låter vi vissa av våra... Ni såg hur fullt det var i studenternas avdelningar. Och de här går ut på sommaren, så de är utomhus under sommarhalvåret. Annars är det som är forskningen i den här avdelningen, det är faktiskt hojorna. Det är från KTH, så det är inte vår egen institution, så jag är inte så väldigt insatt i projektet. Men där är det ju på dofter och nektarier. Och nattpollinerare kontra dagpollinerare, så försöker man hitta något mönster i det hela. Så där vill de att jag ska få upp blom i dem och hoja. Det här är jättemärkliga arter, hur de är ju väldigt envisa med att dela med sig av sina blom. Och sen plötsligt blommar de någon liten oansenlig, obetydlig. Man kan ju se den där hojan i en jättestor ställning. Jag föreställer mig, men det måste ju vara en sån här hoja med jättestora blommor. Så till slut när den blommade så var det som 3 millimeter. Jaha, där inne var blomman ljusgul.
Hojor är ju det som kallas för porslinsblommor. Och det finns ju hur många som helst. Det finns ett helt hojasällskap som bara samlar på hojor. Men här var det också från väldigt stora blad till väldigt små blad. Och så blåser det ut lite grann av vattenånga här och ovanför huvudena på oss. Och vad är det här?
Det här är sådana här plantor. Det ser man lite överallt, har hängt upp i taket. De växer ju på andra träd. Kallas epifyter, men just tillandsier har underordnade rotsystem. Så de tar in luftfuktighet via små hår som de har på bladen. Man ser ju tydligt på de här
spanska mossan som man hänger. För den är ju vit nästan av hårstrån. Medan den här andra som hänger in till, den är fortfarande väldigt grön. Men tittar man nära så ser man lite hår. Så där duschar vi bara.
Så den har ingen kruka, ingenting.
Nej, den bara hänger.
Ja, nu fick vi äntligen lite mera plats. Det var det första rummet som inte var proppfullt.
Precis, ett forskningsväxthus. Här vattnar vi med olika näringslösningar en gång i veckan. Och sen så ser de hur de reagerar.
Ja, många ser ganska dåliga ut. Men det är väl kanske meningen det då?
De här alla gula skyltarna, vad är det för någonting?
Det är, för vi försöker fånga ohyra, se vad som kan finnas här inne. Och de här ska man ju byta ut någon gång i veckan så att man ser hur mycket som har kommit på en vecka. Så att de är egentligen inte till för att fånga ohyran, mer för att få en indikation vad man kan ha. Men just i den här avdelningen där man har valt, man odlar på samma teknik som man odlar på andra delar av världen som också har just den här forskningen. Alltså jämförande studier. Och då måste man ju odla dem på exakt samma sätt på de olika ställena. Och då väljer man att ha en bricka så att växten alltid står i vatten. Det gör ju att sorgmyggor till exempel trivs väldigt bra.
Ja, en del av de här gula flugpapperna eller vad vi ska kalla dem för, seglen, de är alldeles prickiga av diverse insekter.
Jag skulle nog vilja säga att det är framförallt sorgmyggor just i den här avdelningen.
Ja, det ser ut att vara samma sort alltihopa.
Där ser du en trips, den där avlånga lilla 2 millimeter långa saken.
Men det finns några till där också.
Ja. Men annars är det sorgmyggen som finns just nu avdelningen.
För ni forskar, det är ju inte bara att ni visar upp växter och att forskare och studenter får ha sina planteringar. Men du är också, såg jag, ansvarig för att ta reda på hur det är med skadeinsekter.
Eller? Ja, alltså jag sköter ju växterna så jag har ju den bekämpningen. I första hand, och nästan uteslutande har vi ju biologisk bekämpning där vi använder oss av nyttodjur, andra insekter som äter skadegörarna. Men ibland så är det ju projekt som kanske är så kort studie på att man hinner liksom inte låta den här nyttodjuret ta, för det tar ett par veckor innan nyttodjuret har tagit över ohyran. Då kanske jag måste gå in med en kemisk bekämpning, men det är väldigt, väldigt sällan. Ett par, tre gånger om året kanske. Jag tycker det går ganska bra. Man får ha viss tolerans också med ohyra när man håller på med biologisk bekämpning. Men skulle vi inte ha biologisk bekämpning utan använda kemisk, då skulle ju allting vara resistent. Så att vi har nog ett val.
Går vi vidare neråt?
Nu kommer vi in i ett växthus med vattenväxter. Och här står det en mängd olika små badkar. Och det bubblar och pyser lite här också. Vad har du i de här trågen egentligen?
Det här är forskarna själva. Det är någon form av mossa som de odlar här men använder i våra klimatkamrar sen när de gör sina fortsatta studier av det.
Ja, mossan verkar trivas bra, eller torven eller algerna eller vad det nu är då. För att det märkliga är att det inte luktar. För det borde det nästan göra med tanke på hur mycket ruttnade växtdelar det ligger i alla dessa badkar. Men det är luktfritt.
Ja, kan man säga, den som nu salixen som man ser här, det är ju forskning på näringsupptag, bland annat av olika tungmetaller. Hur växter kan användas till att rena marken.
Nu kommer vi in i växthus där det är en del folk som håller på och jobbar. För hit kommer det utländska studenter. Vi såg det ute i korridoren här att det är många människor som jobbar här.
Ja, jag tror att vi är omkring 160 personer totalt. Doktorander och teknisk administrativ personal inräknad. Men det är ju en tyngdpunkt på forskning på institutionen.
Men du är så att säga trädgårdsmästaren här.
Ja, så jag tillhör den tekniska personalen. Ja. Så att stödpersonal kallas vi.
Teknisk stödpersonal, det låter det. Nu har vi kommit, det går, tiden går här, även om vi får klippa bort det. Ska vi gå in och sätta oss några minuter? I beg your pardon. I never promised you a rose garden.